This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Den här podcasten presenteras av Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan. Och just nu får du som lyssnar specialrabatt om du beställer Nordic Spirit True White direkt från snusbolaget.se. Uppge koden STRAGE242 när du beställer så får du inte mindre än 24,2% rabatt.
Det här är Johan Kinde från Lustans Lakejer. Jag sitter hemma hos Fredrik Strage här i Västvietnam. Och skälet att jag är här är att vi träffades, jag och Fredrik, på Suede-konserten på Dramaten här om veckan. Och jag hade ingen aning om att Fredrik var där, vilket kanske var tur, för att tydligen så stod jag och dansade så entusiastiskt på läktaren, eller på min lilla kungliga loge som jag hade för mig själv nästan. Så att Fredrik kom fram till mig efter konserten och frågade om jag ville vara med i hans podcast. Och här är jag nu.
Jag trodde att du skulle bli lite som de här gubbarna i Mupparna. För du satt på balkongen och såg ganska sur ut innan det började. Och sen, jag tror att det var från Killing of a Flashboy kanske, som för övrigt är min favoritlåt med Suede, så började du verkligen komma igång med dansen.
Ja, jag kommer inte ihåg att det var just den, men jag tyckte konserten var väldigt bra. Och faktum är att Suede är ett av mina absoluta favoritband faktiskt, måste jag, vilket är lite lustigt, för jag var ganska sen med att upptäcka dem, måste jag erkänna nu så här i efterhand, lite skamset. Första låt jag gillade med dem var typ So Young, tror jag. Det är väl tredje, fjärde singeln någonting.
Det var första spåret på första skivan. Så precis, tredje singeln tror jag.
Ja, kanske, precis. Så att det är det. Så det tog lite tid, men nu tycker jag verkligen om att det är ju inte så konstigt i frågan när man är uppväxt på 70-talet. Det är ju ganska mycket ekon från David Bowie och sånt där som men de gör det på ett eget sätt, så att
han satt i den här fåtöljen du sitter i just nu faktiskt, Brett Anderson, för några veckor sedan.
Ja, fantastiskt.
Men nu är du här. Hur gick det i Göteborg i helgen? Ni spelade på en 80-talsfest i Partille Arena som tidningen Okej hade arrangerat, fast tidningen Okej inte längre existerar så vitt jag vet.
Ja, det var ju temat var ju tidningen Okej. Det gick jättebra. Konserten gick jättebra. För oss i alla fall. Jag såg inte de andra artisterna. Och det största av allt var att vi hade logen bredvid Samantha Fox som ju också uppträdde. Och så vi mötte henne där, och jag var ju som vanligt, ska jag inte säga, men hon kallade mig, "Oh, aren't you looking dapper," sa hon till mig, vilket gjorde mig smickrad.
Vad betyder dapper nu igen?
Alltså, tjusig, stilig, tror jag.
Tjusig, liksom, vilket härligt ord.
Ja, det är jävligt härligt ord. Jag stod där i min lite dekonstruerade smoking, och var efter konserten, så att sminket hade ju flagnat lite grann. Hon tyckte jag var stilig i alla fall, så det är alltid något.
Grattis. Mm. Jag läste om dig första gången i OK faktiskt.
Ja.
De skrev om Lustans lakejer på engelska, Vanity Fair.
I svenska OK alltså? Ja. Eller, ja, det är ju en svensk tidning.
Precis, ja, men det handlade om utlandslanseringen.
Okej, okay, just det.
Jag minns, jag tyckte det var så vackert namn, Vanity Fair. Jag visste inte då om att det var en tidning eller en roman långt tidigare.
Ja,
men det är en utmärkt översättning av Lustans lakejer. Det var verkligen samma klang.
Det gläder mig att du tycker det. Jag visste faktiskt inte heller, tror jag, om att det var en roman då. Jag visste om tidningen dock. Jag undrar dock om i utlandet tror jag att tidningen inte har riktigt samma dekadanta klang som den hade för dig och mig. Så jag undrar om namnet...
Alltså Vanity Fair sen blev ju en ganska... Nu är det kanske inte världens mest spännande tidning.
Nej.
Har du läst den här How to Lose Friends and Alienate People of Toby Young? Brittiska journalisten som får jobb på Vanity Fair någon gång på 90-talet. Han flyttar dit, han får hög lön, han ska skriva... Och han funkar inte i den väldigt strikta amerikanska företagskulturen.
Alltså en engelsman som flyttar
till New York. Så han går till jobbet första dagen med en t-shirt med en bild av Keanu Reeves där det står Young, Dumb and Full of Cum. Och han blir hemskickad. Och han stöter på alla tjejer han tycker är snygga och det blir då klassat som sextrakasserier. Och han börjar då förelämpa sin chef. Och i boken han skriver om där så kallar han Vanity Fair för People Magazine, för folk som kan läsa utan att röra på läpparna. Men Vanity Fair var Lustans lakejer på engelska i...
Ja, på den skivan i alla fall, ja, precis. Eller vi gav ju bara ut en skiva utomlands. Nej, Lustavision gavs det också ut utomlands, men då hette vi Vanity Fair då, blir jag osäker på. Jag är inte riktigt säker, men tredje skivan, alltså En platt i solen, gavs ju ut under namnet A Place in the Sun och... Bandet heter det, Lustans Lakej heter då Vanity Fair. Jag var aldrig 100% nöjd med det. Men Lakejs of Lust gick tydligen inte att kalla oss för. Och jag ville egentligen heta Lounge Lizards. Men det fanns ju redan ett band som hette. Jag gillade ju LL-grej, men det fanns ju redan ett jazzband, tror jag, lite grann. Eller så lite, inte jazzband, inte renodlat jazzband, men det fanns ett band som var lite så här, lite småhippa och lite jazzartade som hette Lounge Lizards, så det gick inte bra. Jag tänkte att vi skulle spela en låt som heter The Thrill of It All med ett grupp som heter då Roxy Music. Och det här är faktiskt en låt som fick mig att vilja skriva texter.
Albumet Country Life från 1974 med två kvinnor i underkläder framför en regnskog på omslaget. Ett av de mest ikoniska album kom väl ut från hela 70-talet. Eller det var väl i och för sig alla Roxy Music skivomslag med tjusiga tjejer på.
Ja, jag var ju alltså 11 eller 12 när en kompis till mig som heter Lärkan som var Bowie-fan och Alice Cooper-fan. Jag hade ju lite mer cheap musiksmak på den här tiden. Jag gillade så här Sweet och Slade och sånt mer. Och han hade liksom lite mer vuxen musiksmak. Han var lite äldre med också. Och så hade han köpt den här Roxy Music-skivan. Country Life är ju i England en sån här tidning som typ så här gods och herrgårdar.
Jaha, alltså gods och gårdar.
Ja, gods och gårdar typ. Så gör ju de sin liksom satiriska version av det med de här två nakna tjejerna på natten i nästan så här billjus. Eller halvnakna tjejerna. Och för en 11-åring var ju det fascinerande nog. Men sen så, när man tog ut inomslaget så är den här texten tryckt på det. Och han spelar den här första låten, Thrill of It All. Och jag blev helt fascinerad av texten och omslaget såklart. Och det var innan jag var med i något band eller innan jag kunde spela något instrument. Men jag kände liksom att mycket ämnet i texten på något sätt kände jag att det här skulle jag kunna göra och det här vill jag göra. Att skriva texter, de här första raderna på den här.
Vad sjunger han där?
The sky is dark, the wind is cold, the night is young, before it's old and grey, we will know the thrill of it all.
Det känns ju som något nu nästan har tagit till ditt livsmotto, att ge sig ut i natten.
Ja, precis. I viss mån så är det ju så att den där texten har...
Vilket noise sjöng för övrigt. Då måste jag ut i natten. Väldigt fin noise-ballad.
Ja.
Oklart om de gillade Roxy Music också, men...
Är det, de gillar nog mer Magnus Uggla, tror jag.
Ja.
Sägs det.
Sen finns det i och för sig en otrolig elegans och liksom ett frossande i lyx och glamour hos Roxy Music som få andra band har. Det är något som ni hakade på förstås.
Det är någonting som vi hakade på. Och sen så finns det också sorgsen, kärlek och något som, det finns ju den här glamouren har ju också oftast i och för sig, precis som med oss, en baksida. Det finns ju någon sorts bitterhet eller en vetskap om att det underbara är kort och att passa på och njut medan du har chansen för att allt det här kommer att vara över en vacker dag. Vilket ju leder osökt till min nästa låt som ju jag spelar dels för att artisten gick bort här om månaden är det väl, några veckor sedan bara. Charles Aznavour var väl i och för sig 90 års ålder.
Han var 94 år gammal.
94 år.
Och han gjorde sin sista konsert den 19 september i Osaka 2018. Alltså bara några veckor innan han dog.
Är det sant?
Jag vet ingen artist som har turnerat i 90 års åldern till Japan.
Nej, eller överhuvudtaget gör en konsert i 90 års åldern är rätt strångt. Så att man kan ju inte säga att det är en tragedi när någon dör 90 år gammal och med sån framgång. Men låten vi lyssnar på just nu är ju då Yesterday When I Was Young, Charles Aznavour. A candle flame, the thousand dreams I dreamed, there's plenty things I planned, I always built, alas on weekend shifting sand. I live by night and shunned the naked light of day, and only now I see how the years ran away. Yesterday, when I was young, so many drinking songs were waiting to be sung, so many wayward pleasures lay in store. Om någon skulle sätta en pistol mot mitt huvud och säga vilken är den bästa text de har skrivit, eller minst den text jag gillar bäst, så är det nog den här. Jag har försökt göra om den här låten ända sedan jag var 19. Det finns en låt på En plats i solen som heter Räddaren i nöden, som är ett litet försök att göra den här kompositionen. Textmässigt så är det här att redan när jag var ung så kände jag på något sätt att när man... Det handlar ju egentligen om en mycket äldre man som ser tillbaka på sitt liv och hur han, som han säger, I used that magic age as if it were a wand and never saw the waste and emptiness beyond. Hur han använder sin ungdom som en trollspö liksom, men hur hans egoism har hur han förstörde all sin chans till lycka genom att vara så egoistisk och han slösat bort sitt liv helt enkelt.
Det är kul att Charles Aznavour var 40 år när han sjöng den här. Han dog när han var 94, så det var, men redan när han var 40 så kände han sig alltså så pass gammal att han sjöng den här. Och jag minns när En kvinnokors död kom, Lustanslåten.
Ja, just det.
Då var du bara 35, tror jag. Ja, just det. Du var 35 när du sjöng in den. Och den verkar också, den är skriven på samma sätt. Den verkar handla om en, när du lyssnar på den nu tänker jag, kom igen, Johan Kinde var 35 när jag gjorde det här, det är väl ingen ålder. Men det du uppfattar som gammalt förskjuts hela tiden. Nu tycker vi att, ja men 94, det är ändå en ansenlig ålder. Då kan man göra en låt om, då kan man sjunga om en kvinnokors död. Men
man kan ju också säga att Begärets dunkla mål var jag 17 när jag skrev. Och det är ju ett tänk, den sortens text också. En man som sitter och ser i en bar och är blasé och är så trött på allting så att det krävs någonting extra för att han ska bli attraherad av saker och ting eller uppleva saker som pikanta, så att säga. Och det började vi kanske med det Three Level All redan. Det där vemodet, det sexiga vemodet på något sätt.
Ja.
Jag lyssnade igenom alla de tidigare Lustans-skivorna i helgen. Ja. Och en sak som slog mig var att Europa känns så exotiskt på de här albumen. Alla orter ni sjunger om, Zürich, Haag, Genève,
Bryssel.
Det är så långt bort. Och Sverige är ett konstigt litet kommunistland vid polcirkeln.
Ja.
Varje gång jag lyssnar, jag får fortfarande den här lusten att köpa ett interrailkort. Jag vet inte om man ens kan köpa ett interrailkort längre, men jag vill ut och tågluffa när jag lyssnar på skivorna.
Jag tror mycket av det där från min sida var att jag...
Och du hade aldrig varit på något av de här ställena?
Nej, det har just de där ställena. Jag träffade en tjej i våra som faktiskt nu för tiden bor i Zürich och tidigare bodde i Bryssel. Hon sa att framförallt Zürich rekommenderar hon mig ifrån att åka till. och Bryssel är väl okej, tror jag, men hon har inte med bott i Haag, tror jag. Hon sa att många ställen är ju dödstråkiga. För mig var ju där lite grann att jag hade läst ganska mycket spionromaner när jag var ung. Jag gillade Frederick Forsyth och viss mån John le Carré och sånt där. Så för mig hade de där klangen av sådär international intrigue och snobbar som jobbar och kanske viss mån James Bond-filmer också. Så det var ju mycket det. Men som du säger, visst, jag har faktiskt aldrig tågluffat. Men när jag var liten, min mamma är från Tyskland, så när jag var liten så på somrarna åkte vi alltid ner till min tyska släkt. Och det var ju en spännande känsla när man, ofta tog vi bilen eller tåget ner. När man lämnade Sverige och kom till kontinenten så var ju känslan att det blev lite... annorlunda, lite lyxigare på något sätt. Så.
Varifrån kom din mamma?
Hon kom från norra Tyskland, en stad som heter Flensburg, precis på gränsen till Danmark. Så det är inte så långt bort, men det var ju ändå liksom... Plötsligt var det reklam på tv och sånt där, vilket ju inte var i Sverige på 70-talet. Vilket man nu kanske önskar att det inte var.
Jag minns på 80-talet så brukade jag gå till videobutiken i Linköping. Och om du hyrde en film... så fick du låna en kassett med reklam, gratis, som du kunde titta på. Den innehöll några musikvideor också, men i huvudsak var det reklam på den här tejpen. Och så kunde du ta hem den och titta på lite reklam innan du drog igång filmen, så fick du den här sköna bioatmosfären.
Jaha, wow. Så var det faktiskt aldrig i Åkersberg eller i stan, tror jag. Men däremot minns jag ju att när man gick på bio, som du säger... Så ville man ju inte missa. Man var noga med att komma i tid så man inte skulle missa reklamen innan. Eftersom det inte fanns reklam på tv så var ju det en del av bioupplevelsen. Att se reklamfilmerna 5 minuter, eller hur lång tid det nu var, 5-10 minuter innan filmen började.
Du var 17 år när Lustans Lakejer släppte sin första singel.
När vi släppte första singeln var jag 16.
Du var 16?
Mm. Men, det är Diamanter, den första versionen av Diamanter släpps.
Och när du sjunger så låter det ändå som en lätt blasé globetrotter som har sett det mesta komma och gå. Men du var ju...
Gör jag verkligen det? Det låter jätte ganska ung på den där skivan. Eller låter blasé i och för sig, det gör jag, fast det låter ganska ung tycker jag ändå. Men
du har ett annat tilltal än Noise till exempel, som slog igenom ungefär samtidigt och var lika unga.
Ja,
för dem, du var ju i princip barnstjärna egentligen, precis som de var. Och för dem gick det totalt åt skogen.
Ja, för somliga av dem gjorde ju... Ja. Absolut, verkligen. Det är en extrem tragedi. De blev ju för också mycket större än oss. Ja. De sålde ju mycket mer, många fler exemplar av skivor. Och vet i för sig inte om det nödvändigtvis innebar att de tjänade mer pengar eftersom skivbranschen är som den är. Ja, precis. Många som blev stora på den tiden blev ju blåsta på många mycket pengar. Noise träffade jag bara... Vi träffade dem en gång på turné... av en slump på den tiden. Och det var ju ganska depraverat på sätt och vis. Men det finns andra exempel. Jag träffade faktiskt träffade faktiskt Boy George i London precis innan han slog igenom. Och då hade jag aldrig hört Culture Club. Jag hade bara sett bilder på dem i Face. Och jag var lite orolig här 1982. Jag är lite orolig liksom att de ser så annorlunda ut än hela New Romantic-scenen som då hade dominerat i 2 år i princip. Och annorlunda än vad vi gör då. Han har liksom sitt långa hår och liksom helt annorlunda look. Så jag har ingen aning om hur de låter och ser att han ska uppträda på en klubb som heter Heaven. Så jag går dit, det är en torsdag tror jag, och ställer mig i baren och väntar på att han ska uppträda. Och då kommer han fram och börjar faktiskt stöta på mig.
Och, wow!
Ja. Och jag är ju ganska söt på den tiden. Jag är smärt blond och har en samma ljusblå kostym på mig som jag har i framträdandet från TV som finns på YouTube där vi kör diamanter och ett par låtar till från hösten 82. Just när en platt i solen har inte ens släppts när det här händer. Han frågar mig så här, so how come you're here at Heaven? Och jag kan ju inte säga att jag är där för att se dig, så här, för jag undrar fan ditt konstiga band låter, utan jag säger nej, men jag har hört att det ska vara en bra klubb, Heaven. I heard Heaven is a good club. Så här, do you know it's a gay club, säger han. Varpå jag säger yes, I know that, but that's not the reason why I'm here, vilket jag tycker är ganska 19 år gammal och finner mig själv ganska bra i situationen. Så att okej, okay, säger han, och sen så pratar väl grann, så går han upp och uppträder och jag blir helt knäckt. Jag tycker det är ju en grym poplåt, You Really Want to Hurt Me, det är ju deras tredje singel. Hade aldrig hört, och han sjunger ju så jävla bra, vilket man inte kan tro riktigt eftersom de var ju så hypade av andra skäl egentligen. Och sen så hängde vi, redan samma kväll så gick jag, Boy George, hans 2 kompisar som var en ganska kort svart tjej, ganska knubbig, som körde den här lilla Fiaten som de åkte runt i. Och en ganska kort kille som såg ut som en lite bitigare version på Paul Simonon, alltså basisten i Clash. Kortare version av honom. Vi åkte till Camden Palace. Så tyvärr var inte Steve Strange där, hade varit kul. Men däremot var Rusty Egan där, så jag fick skaka hand med trummisen i Visage och sånt. Och sen några dagar senare vi på en privat husfest och jag säger fan, den här låten är bra måste jag säga, och säger ja, det är jättekul, nu vi har sålt liksom så många ex, om vi bara säljer 5000 till då får vi vara med i Top of the Pops nästa vecka, bara jag får göra det så är jag nöjd, för jag minns när jag såg Bowie när jag var liten, han gör Starman på Top of the Pops, så får jag vara med och då är jag nöjd liksom, så här. Och han var så jävla down to earth och trevlig och inte alls flippa på något sätt, så att han skulle bli heroinist sen och ja, nu lever han i fred fortfarande till skillnad från 2 killarna i Noise, men det var verkligen otippat, för han upplevdes som otroligt sympatisk och samlad människa, grounded liksom, så jag hade hans telefonnummer, men sen när jag kommer hem till Sverige, en månad senare så ligger Do You Really Want to Hurt Me etta i hela världen och ja, sen dess har jag aldrig träffat honom mer.
Det här är den första låten du hade petting till.
Varför ska man älska den man ändå aldrig får? Varför tändes i mitt hjärta kärlek i så många år? Varför skulle vi väl mötas?
Varför med Flamingo-kvintetten? Du skriver om att den här låten ligger på ett blandband som någon ganska tuff tjej som du,
ja, precis,
blir tillsammans med har hemma. Hon har en skogstokig smak när det gäller att göra blandband. Så hon mixar väldigt coola grejer med det här. Och det här är ändå, jag lyssnade på den här låten och tyckte att den är vacker på ett kitschigt sätt. Det blir som Bobby Darin eller någon sån amerikansk smörsångare.
Jag har inte lyssnat på den sedan dess. Och det var 1977 måste det vara. Hon var 1 år äldre än mig och bodde i den knallhåra delen av Åkersberga som kallas Banankåkarna.
Oj, vad var det för ställe?
Det var liksom höghus som sedda ovanifrån såg ut som bananer. De var liksom böjda. De var kanske 7-8 våningar höga. Och sen sedda ovanifrån är de böjda, så de kallades för Banankåkarna. Och som sagt var, ja, det står i boken då, på det här blandbandet fanns allting från Speed of Life från Bowie's Low, som ju är första låten på sida 1 på Bowie's Low, som är ju stenbra, till den här, till andra bra låtar, till andra kitschiga, eller vad ska jag säga, dansbandslåtar. Men som sagt var, det där hade vi, det var första gången jag hade ju kysst en tjej tidigare, men det var första gången som det var lite mer hård petting.
Petting är ett härligt 70-talsord, är det inte det?
Ja, man hör det inte.
Det är svårt att använda utan att låta som en sån sexualupplysare.
Ja.
Lätt pervy sexualupplysare i en svensk högstadieskola på 70-talet.
Säg mig varför.
Det här var en kärv del av stan, eller stan, orten, men som vi, man hängde ju rätt mycket på. Där fanns det ju också alkisar och knarkare som kunde hjälpa dem att köpa ut alkohol. Så att det var ju en del av ens, långt ifrån den glamorösa verklighet som ju somliga trodde att vi levde i, vilket ju är lite gulligt att tro att ett barn, att en 17-årig från Åkersberga kan leva i. Men det var
det
ju
visar säkert... ju att ni lyckades genomföra ett illusionsnummer.
Exakt.
Till punkt och pricka, för att ni stämplades som lyxlirare från överklassen när ni själva verket kom från lägre medelklasshem. Medan Tåström och Ebba Grön, då som var ansågs stå på barrikaderna av oss autentiska, kom från mer bemedlade miljöer.
Gjorde de det?
Tåström i alla fall.
Okay, just det. Ja, vi kom från allting, från vanlig medelklass till ren arbetarklass, tror jag. Så att, i bandet på den tiden. Så att, visst var det så. Och jag tror inte att, hade ett band försökt sjunga om det vi sjöng om som hade kommit från överklassen, då hade det inte funkat, tror jag. Det hade blivit helt meningslöst. Det hade inte låtit som det lät när vi gjorde det på något sätt. För att då hade inte den uppenbara längtan till någonting annat varit så tydlig. Det finns ju en flykt, om man ska säga, i våra texter, tycker jag, som är ganska uppenbar. Som ju många kände igen sig på något sätt.
Just därför var det så hårt att ni sent i karriären döpte en skiva. Inte till Uppdrag i Genève eller Raffel i Rangoon eller något, utan Åkersberga, punkt.
Ja, just det.
Och den ska ni framföra i sin helhet nu i februari.
Precis, den firar ju, vilket jag anser var ganska bisarrt, 20 år. Man inser att man börjar bli gammal när ens comeback-skiva firar 20 år. Så att i februari så gör vi två konserter där vi spelar skivan i sin helhet. En i 9 februari i Göteborg, en 16 februari i Stockholm. Det som är kul med den skivan är att både syntare och hårdrockare har ju en tendens att vara ganska nostalgiska av sig. Men den skivan, fast den då är relativt ny, är faktiskt ansedd som kanske vår allra bästa av våra fans. Fast den inte har samma nostalgiska skimmer som skivorna som gavs ut på 80-talet, så är den väldigt, med all rätt, uppskattad av våra fans.
Jag läste Passera denna natt, din bok om att ta sig igenom en kris.
Mm.
Den skildrar perioden runt 2007 när du blev dumpad av en tjej och du sitter ensam i din lägenhet på Östermalm och mår ohyggligt dåligt. Och du skriver så här: Casanova har blivit gammal och han sitter här i sitt eget privata helvete. Och det är en väldigt, väldigt, väldigt sorglig bok, men samtidigt undertexten i vissa kapitel blir på något vis att du är medveten om att det här är lite patetiskt. Hon är mer än 20 år yngre än jag, och jag har läst Nabokovs Lolita. Jag har skrivit låten En kvinnokars död. Det här, jag är sångare i Lustans Lakejer. Det här är jag, liksom. Jag är nästan en parodi på mig själv. Du verkar medveten om det. Samtidigt som du är plågad av sorg.
Ja, det är ju det sammanhanget jag upptäcker att jag är manodepressiv. Ja. Och att jag kanske har lidit av det hela livet utan att egentligen förstå det förrän sådär.
Som du skriver så här: jag är som paralyserad av saknad över en människa som jag inte ens är kär i.
Ja,
egentligen så är det inte henne du bryr dig om så mycket.
Nej, precis.
Det är något annat.
Exakt. Det var ju det som ledde till att jag upptäckte det. Att det var någonting annat, ja. Den där boken, där är det väl egentligen när det romantiska aspekten, när man hör texter, inte minst Brian Ferry och sånt där, så, och Sinatra och många andra, Yesterday When I Was Young till och med i viss mån, när Charles Aznavour skrev den, vem vet, han kanske hade haft samma livskris, men när man lyssnar på den så har det alltid funnits en viss romantik i det, och jag har alltid varit rätt ung när jag lyssnar på det. Då är det lättare att romantisera det hela, men när det där hände så fanns det inget romantiskt kvar i längre. Då var det bara ett mörker, för boken handlar ju om att jag sitter och funderar på att göra slut på det hela.
Och när du väl lämnar lägenheten så är du för att gå på Systembolaget, och sen går du förbi mataffären för att köpa cigaretter. Du tänker inte köpa någon mat, men när du står där inne på ICA eller Coop eller vad det är, så ser du, det är strax före jul, och då får du syn på de portionsförpackade jultallrikarna.
djupfrysta julönster.
Ja, lite köttbullar, lite Janssons frestelse, lite prinskorvar och lite rödkål. Och så står det på en hälsning, det är för folk som är helt ensamma på julen. Och så står det på förpackningarna, en riktigt god jul önskar Findus. Ja. Och där når du den absoluta botten, för du inser att det här är min framtid.
Ja, jag tror inte de gör dem där längre faktiskt.
Eller
så är det bara att jag inte lägger märke till dem längre, för att jag inte är lika... Men när jag såg dem där i det ögonblicket var det verkligen så här... Det mest deprimerande jag någonsin har sett. Jag letade efter de där, en bild på den här förpackningen i samband med att jag skrev boken sen. Och att, jag är uppenbarligen inte den enda som har uppfattat dem där som otroligt deprimerande. Så jag tror faktiskt att de har slutat tillverka dem till och med.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Du skriver i Passerade denna natt din bok om hur du sitter i gillestugan i ert hus. Alla medelklassfamilj hade ju en gillestuga på 70-talet, och du lyssnar på God Save the Queen med Sex Pistols. Du är 13 år gammal och din pappa kommer hem och blir jättearg för du spelar superhögt, och han säger att passar det, för det kan bli sättningar i huset. Oklart vad sättningar är egentligen. Sprickor, eller?
Ja, precis.
Och så tror du att du ska få värsta utskällningen. Men vad händer?
Det som händer är att han lugnar ner sig, för han ser singelomslaget ligga där. Med den här bilden på engelska drottning Elisabeth, som fortfarande är drottning Elisabeth den andra. Som då är lite skändad. Och han tar upp den där. Och han har väl läst nyheterna, eller tidningarna, om punken, och så frågar han vad det här är för någonting, och du säger att det är Sex Pistols. Så han är ju redan då 60-årsåldern, något säkert, för min pappa var ganska gammal han fick mig. Så han säger liksom att han förstår inte musiken, han gillar inte musiken alls. Han gillar ju liksom Frank Sinatra och Nat King Cole och sånt, och klassisk musik. Men han gillade omslaget och själva protesten och
de har alltså satt utklippta bokstäver ur tidningar över drottningens ögon.
Ja, och mun också, va, tror jag. Alltså.
Munnen också.
Ja, skämdade ut här. Men att det är en protest på något sätt, och att kanske till och med aggressiviteten i musiken på något sätt ihop med det där. Jag tror inte han gillar själva musik, men han gillade protesten mot överhögheten på något sätt.
Du skriver så här att du tänker, vad ballan är han då, min pappa? Inga av mina kompisars farsor skulle ha gillat den här bilden. Och det är så fint här att även om du vill göra tonårsuppror så vill du ändå ha den här bekräftelsen. Du vill att dina föräldrar ändå ska gilla lite det du håller på med. Och visa uppskattning. Och du, så många år senare så tänker du, varför sa jag inte det till pappa? Varför sa jag inte till honom att han var coolare än de andra papporna? Och det här ögonblicket bara glider dig i händerna.
Precis.
Hur var din pappa?
Han var tyvärr också bipolär eller manodepressiv, vilket ord man nu vill använda. Så att han var jävligt upp och ner, otroligt karismatisk när han var på sina, i sina maniska perioder eller sina normala perioder. Och jävligt irrationell och grinig, eller man ska säga ilsk, när han var i sina sämre perioder. Så, men han var egentligen en konstnärssjäl, tror jag, som jag aldrig fick...
Han jobbade på operan som tekniker.
Han började sin karriär på Stora Teatern faktiskt som springpojke. Han är från Göteborg ursprungligen. Och sen så flyttade han till Stockholm precis när jag föddes. Och då var han så här reklamtecknare på Sveriges Radio, tror jag, på den tiden. Och sen så började han på operan. Så att han har jobbat liksom i utkanten, i periferin av konstvärlden hela tiden. Men aldrig själv varit musiker eller sångare eller någonting sånt där som han kanske egentligen skulle ha velat.
Du har med en passage i Passerade en annat om hur du träffar honom sista gången när du och din stora syster åker till er mors grav. Och då är er pappa där i full färd med att riva upp blommorna som ni har planterat.
Ja, just det.
Och sätta dit sina egna. Och din syster blir jättearg på honom och din pappa försöker slå till henne och du kastar dig emellan. Och sen kommer någon fram och det blir nästan liksom tragikomiskt för någon påpekar att så här, man får inte slåss här. Det här är en kyrkogård.
Ja, precis.
Sluta slåss.
På alla helgons dag. There's no fighting in the war room, som de säger i Dr. Strangelove. Ja, precis. Det behöver inte kommenteras mer. Det är en uppslitande scen.
Men när du skrev boken, och framförallt när du gick igenom det här uppbrottet 2007 från en flickvän, så hade du en idé om att du hade fått ärva alla din fars demoner, att du skulle...
I viss mån har jag känt det långt tidigare. Skillnaden är att tidigare så har jag mest märkt, och så var det med min pappa också, tror jag, att när man var yngre så var det mer de uppåtartade perioderna som man märkte av, alltså de maniska perioderna. Och när man blev äldre så kanske de mörka perioderna inte började dominera, men de märktes av tydligare. Och den här gången då 2007, när det här uppbrottet, som i och för sig var tråkigt, men just som jag säger, att jag var inte så kär i henne så att det skulle motivera den bottenlösa sorg som kom över mig. Det var då jag började inse att... Eller det var då jag insåg att det här är inte normalt. Det här är en överreaktion. Hade det varit en skilsmässa från en kvinna jag varit gift med eller varit tillsammans med en längre tid. Nu var det liksom ett förhållande som hade varit pågått några månader. Och sen så, och som till och med hade tagit slut. Och sen så var det en liten grej som hände igen. Då insåg jag att det här var någonting som var en sjukdom. Och som ju jag då kände igen också från min far.
Och du var livrädd för att... Började jag ta medicin mot det?
Egentligen inte, men jag blev livrädd när jag läste bipacksedlarna.
Jag vet, du skulle ta något som hette citalopram som kunde framkalla yrsel, kraftlöshet, hjärtklappning, diarré, hudutslag och impotens. Plus då något som hette seroquel som kunde orsaka, jag citerar, ihållande och smärtsam erektion.
Så kallad priapism, står det inte det där?
Priapism.
Som jag aldrig hade hört talas om tidigare. Det roliga med Seroquel var ju att det kunde både ge en impotens och, som, vad sa du, ihållande och
smärtsam erektion.
Precis, som inte heller går ner, tror jag. Så man undrar lite grann, så här, hur ska de ha det? Så här, kommer jag bli impotent eller kommer jag gå runt med stånd hela tiden? Vilka de här effekterna kommer det få? Och dessutom står det på många av dem att de kan ge depressioner, kan ge ångest. Och det är man så här, jag kan inte gärna må, om de här kommer göra att jag mår sämre än vad jag gör nu, då kommer jag faktiskt dö. Så att det gör en helt orolig. Som tur var så så fick jag inga av de här biverkningarna förutom viss trötthet kunde jag känna ibland på morgnarna eller på dagen, liksom på tidigt på dagen kan jag känna det. Annars har jag haft ganska mycket tur av att inte känna. Det står en enorm massa biverkningar på de där bipacksedlarna för att de måste ju skydda sig mot alla stämningar helt enkelt. Det finns ett par låtar som jag, och en låt som jag skulle ha kunnat valt som jag, när jag kände att krisen började lätta.
Det var vi spelar den, vilken låt var det?
Det är Dave Gahans So Something.
Jag satte på den med en gång. After the storm Wow, jag har inte lyssnat på den här låten sen jag lyssnade igenom albumet när det kom. Jag är ju jättestort Depeche Mode-fan, men det är något med medlemmarnas soloskivor är liksom någonting som du är tvungen att kämpa dig igenom i väntan på nästa riktiga Depeche-skiva.
Jag håller med dig lite.
Så, och jag tror att bland mina vänner där det finns enorma Depeche Mode-fanatiker, jag tror knappt de har hört den här låten. Och om jag lyssnar på texten här och vad du skriver om i boken baserad denna natt, så verkar den faktiskt ha skrivits om hur du ser den här glimten i hennes öga på bröllopet där ni ses sista gången, och du tror att det ska bli ni igen, och sen blir du behandlad på ett sätt som killar skulle hamnat i Haag för. Men det är en mäktig, det är bra en låt. Something in your eyes, I'm sure.
Ja, den där släpptes ju den vevan, men sen hörde jag den första gången i början av 2008 och kunde njuta av, för att när man mår så som sämst så kan man inte ens njuta av musik. Så jag kunde njuta av musiken, jag kunde tänka på henne utan att det gjorde ont längre. Det här med the breaking of clouds would last. Jag kände att molnen faktiskt hade lyft. Så att den där förknippar jag lite grann med att medicinerna, antar jag, och allt, att medicinerna hade börjat verka och att mörkret hade lyft liksom.
Det du hade oroat dig för då, om att medicinerna skulle liksom göra dig lite vadderad och göra det svårare att skriva låtar och göra det mer, att du inte skulle känna lika starkt, att om dina känslor dämpades skulle du inte kunna vara lika kreativ. Fanns det något fog för dem, den oron?
Nja, jag har ju sluppit ta litium, som ju förr i tiden var den enda medicin som hjälpte mot manodepressivitet tydligen, och som vissa än idag tvingas ta mot det. Ibland så kan man ju sakna att man inte riktigt får de här, att man inte får de maniska skoven lika mycket längre. För att när man har dem så är det ju som om man har tagit världens bästa drog. Du känner dig oövervinnlig, du mår helt enkelt toppen. Men som min läkare sa till mig ganska bra när han fick mig att börja ta medicin. Men tänk efter, Johan, så är du verkligen så himla kreativ då? Och det skriver jag faktiskt till mig i boken, att man känner sig mer kreativ. Det är inte nödvändigtvis att man gör så mycket då, utan allting som händer omkring dig. Du hör en låt på radion, du ser en film på tv. Det känns nästan som du har gjort den själv, fast du inte har det. Bara för att den påminner dig om liksom din egen smak och sådär. Hello, you fool, I love you.
Vi pratade lite om en av dina ex-flickvänner. Kan vi prata om en annan? Men om vi lyssnar på den här. När du dejtade Marie Fredriksson så var... Hon beskrevs aldrig som Johan Kindes flickvän, men du var väldigt ofta Marie Fredrikssons flickvän. Och du blev till och med anklagad för att vara...
Inte hennes flickvän, jag var en
eller förlåt, pojkvän. Du blev också stämplad lite som en gold digger i vissa kretsar. Någon sorts gigolo som dök upp och skulle liksom...
Precis.
Hustla henne på alla pengar. Men hur var det att vara ihop med en person som... blev så vansinnigt berömd? För det här var alltså när Roxette var världens största popband.
Ja, ett av världens största popband i alla fall, absolut. Det intressanta är att det, om man talar om så här, vilket man ju gör ofta nu för tiden, könsroller, så är det ju att vara tvärtom hade ju säkert varit lättare. Att vara en tjej som var ihop med en kille som var med i världens största popband eller ett av världens största popband hade säkert varit mer acceptabel. Så det var ju... lite märkligt på det sättet och viset. Vi hade inte så stora problem med det, men omvärlden hade ganska stora problem med det, kan jag uppleva.
Men du fick följa med på deras privatjet över hela världen och sitta där och käka
iransk kaviar åt vi, eller minst en rysk kaviar. Det var inga privatjets, men det var första klass i de här bubblorna, du vet. Man har alltid undrat, vad är de här bubblorna på jumbojetten?
Högst upp?
Ja, det är första klass kabinerna.
Ah.
Och ja, det är faktiskt rysk kaviar med så här kolsyreis, så att det. Men jag var inte med hela tiden. De hade ju ett grueling arbetsschema på den tiden. Så de innan de ens började turnera, när låtarna slog igenom, så reste de ju hela tiden och gjorde säkert 10-20 radiostationsbesök varje dag i Australien, i USA. Så att, men visst, belöningen var ju enorm också, men de var ute och reste precis hela tiden. Jag var med ett par gånger bara. Så.
Och du var solartist för den här tidpunkten, eller hur?
Ja,
tidigt 90-tal. När.
Precis. Det finns Roxette-fans faktiskt som jag har signerat, så här, tyska inbitna Roxette-fans som har Valona, alltså min andra soloskiva, bara för att Marie Fredriksson sjunger kör på det. De är så diehard-fans så att de har allting hon har gjort.
Det var hängiven ändå.
Ja, precis. Här kommer då en låt som vi ska prata lite mer om. Det är Suede och deras låt She.
Det här är min favoritlåt på Coming Up, på den poppigaste Suede-skivan. Och jag minns, de spelade i Solnahallen 96 och öppnade med She. Och då hade de tagit stråkarna som kommer igång i slutet, de här supermäktiga stråkarna, och lagt det som intro.
Fan,
så
cool.
Du hörde stråkarna i en minut innan
innan
trummisen slog igång takten, så hörde du bara stråkarna en god stund.
För jag minns det lite grann på samma sätt, fast tvärtom. För att jag såg dem på Vattenfestivalen 96. Och då hade ju skivan inte ens kommit. Och det var ganska dåligt ljud. Det var liksom, som det ofta är utomhus. Så att det inte var inte så mycket bas. Men då slutade det ju som det gör på skivan också. Med stråkarna som pågick rätt länge. Yeah. var ju en grej som Suede och framför allt gjorde att det är rockmusik som är sexig. Det vilket glamrock ju på 70-talet också var. Rockmusik kan ju ofta, ganska ofta vit, som många klagar ju på amerikansk eller på rockmusik i huvud taget, men amerikansk vit musik som jag ändå kan gilla, som Bruce Springsteen och Tom Petty och där, den är inte sexig ofta. Det här är ju väldigt sexigt. Det är någonting med att det är lite camp, att det är lite gay och ändå fysiskt sådär, som gör att det är jävligt sexigt, precis som Bowie och Mark Bolan var på tidigt 70-tal. Så
är en diskolåt som du hjälpte till att skriva? Alcazar, The Last Days of Disco. Alcazar är ett band som jag inte riktigt kanske brytt mig så mycket om, men nu har de varit på i 20 år och det är så uppenbart att de skulle verkligen gå in i döden för discons skull, vilket den här låten delvis handlar om.
Ja.
De är väldigt, väldigt, väldigt hardcore med sin musik. Och sen tyckte jag att de var intressanta också för att det var killarna i bandet som var de kända, medan brudarna i bandet var lite mer anonyma. Det brukar alltid vara tvärtom.
Så var det ju inte alltid att det var två killar i bandet.
Det var först bara Andreas och sen kom Magnus in i bilden. Och nu är det bara Andreas igen, tror jag. Exakt. Men det var du och Orup som skrev den här.
Ja, precis. Och vi har skrivit minst en eller till och med två låtar till på den skivan, tror jag. Vet du? Sen var det ju lite fascinerande, eller fascinerande tar jag i, men det var lite lustigt att på Robbie Williams soloskiva som kom ett eller två eller tre år efter den där, så är det en låt som heter Last Days of Disco. Så ett kort ögonblick tänkte jag, yeah, we've hit the jackpot. Han har gjort en cover på Alcazar-låten som Orup har skrivit. Så visade det sig tyvärr att det var en helt annan Last Days of Disco. Ah. Sämre låt skulle jag vilja säga. Men jag gillar den där låten, jag gillar texten. Vi skrev faktiskt en ännu bättre låt som till Alcazar-skivan, jag och Orup, som inte är släppt ännu, som heter Jet Set. Men den får väl någon annan göra någon gång. Som heter, handlar om en manlig gigolo på Rivieran.
Vilket oerhört Johan Kindigt ämne.
Ja, vet du. Men den har några bra rim där. Men vi får se. Jag hoppas den släpps en vacker dag.
Men disco, hur mycket DJ är du nu för tiden?
En gång varannan vecka, en gång i månaden. Sådär.
Det är en hel del ändå.
Ja, precis. Ja. Jag tycker det är faktiskt otroligt kul. Det är en sån här grej som jag kan ärligt säga att även om jag skulle vinna på lotto så skulle jag ändå DJ. För jag tycker det, då skulle jag faktiskt skaffa ett eget ställe säkert. Köpa en egen restaurang och DJ. Men det är en sån här grej som jag tycker är otroligt kul att tvinga människor och men man står och spelar den musik man gillar och massa andra människor.
Men vet de som dansar alltid om vem du är, eller kan det dyka upp folk som bara behandlar dig som en jukebox?
Det är långt ifrån alla som vet vem jag är. Jag spelar faktiskt oftast på after works nu för tiden. Jag spelar inte ofta på dansställen, är ju svårare. Där får man folk att dansa, så vill man att de ska fortsätta att dansa.
De brukar väl höra något man kan dansa till.
Ja, exakt, ja, precis. Det kan ju vara, man kan ju spela typ, jag har faktiskt stått och spelat typ diskomusik, och när människor kommer och säger, kan du inte spela någonting jag kan dansa till? Och så visar det sig att det de tyckte man kunde dansa till var, jag är en jävel på kärlek med GES. Jag tvingade dem att ge mig ett exempel, och det var det exemplet de gav. Så de ville ha en sån här dumta, alltså typ Walking on Sunshine hade säkert varit någonting också. Det var det de kallade dansmusik.
Mitt absolut värsta DJ-minne var ett bröllop en gång på Lidingö där jag skulle spela skivor till fördrinken. Och då valde jag Ja, men då tänker jag Burt Bacharach, så här, cocktailjazz. Perfekt, lite Sinatra, lite Rat Pack. Jag tror när jag spelade någon gammal Dean Martin-låt, då kommer brudens far fram och säger: du, sån här konstig musik, det kanske funkar på dina inneställen runt Stureplan, men här är det vanligt folk, det får du faktiskt respektera.
Hur gammal var brudens far?
Jag tror inte det handlar så mycket om hur gammal han var, utan mer om vilken promillenivå han låg på. Han ville bara visa sin makt. Jag tror inte ens han uppfattade musiken.
Nu lyssnar vi på en av mina absoluta favoritlåtar från de sista 10 åren, Salvatore med Lana Del Rey.
Och medan vi lyssnar på den så tänkte jag stoppa in en Nordic Spirit True White, en tobaksfri nikotinprilla. Vill du ha en? Eller du kanske inte snusar?
Jag tar en cigarett lite senare istället. Det kan du behöva lite stimulans för. Jag tänkte ställa en fråga till dig när vi lyssnar här på Salvatore med Lana Del Rey.
Oh, shoot.
Vilken låt har de stulit sticket från på den här? På Lana Del Reys låt här, den sjunger de, men på originalet, eller vad ska jag säga, det är de snott från, så är det instrumentalt. En av världens största hits. Se om du kan knäcka den.
Oj. Careless Whisper med Wham.
Rätt.
Är det sant?
Ja. Snott och snott. Men
den kändes vagt bekant när jag minns när jag lyssnade på den här första gången. Hela Honeymoon, den Lana Del Rey-skivan, är ju kanske hennes minst poppiga. Den har ju någon sorts liksom dåsigt narkotiskt över sig nästan. Om man jämför med de andra som är väldigt tydligt liksom hitinriktade. Så det här är hennes konstigaste skiva som också kanske är den...
Jag tycker för att Ultraviolence har de svagaste låtarna, kan jag tycka.
Du tycker det? Okej, okay. Jag gillar ju den för den är väldigt rockig, men Honeymoon är nog den som jag tycker är mest intressant. Den känns diffus på ett sätt som...
Ja, det är den. Den är lite flummigt skapad och den är ojämn så här. Men jag tycker den här och Art Deco och vad heter första singeln nu igen? Det är
High on the Beach. Alltså.
De är ändå rätt tydliga låtar.
Det är intressant att hon sjunger om mjuklass i den här Salvatore. Ja. Och det är någon typ av, hon har beskrivit den som en italiensk serenad, och då är det logiskt kanske med glass, för att det är mycket glass i Italien.
De äter inte mjukglass nu.
Nej, men precis. Och du frågar, ska man tolka det som att soft ice cream verkligen är mjukglass, eller är det så här soft ice cream? Att hon skriker mjukt för att hon blir tagen hårt av en mustig italienare.
Men Fredrik, nu har jag blivit så röksugen här så att jag skulle behöva kila vidare, ta en cigarett, skriva.
Jag kanske joinar dig och tar en Nordic Spirit True White.
Men jag måste till studion också skriva vidare på mina nya låtar till nästa lustansskiva som kommer nästa år förhoppningsvis. Och börja repetera inför våra konserter i februari på 20-årsjubileet Åkersberga. Så jag tänkte, ska vi inte ta och lyssna på en låt från Åkersberga?
Ja, vilken tycker du vi ska lyssna på?
Jag tycker vi kan lyssna på en som, ja, fast den är 20 år gammal, känns textmässigt lika aktuell nu. Den heter Cynisk.
Lyssnar vi på den. Tack för att du kom hit, Johan. Ett rent nöje. Den här podcasten producerades av Lejon Media i samarbete med Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan. Producent var Daniel Bäckström och Johan Kinde från Lustans Lakejer var hemma hos Dragen.
Alla söker andlighet, men låter mest banala. Alla vill stå först i kön, men ingen vill betala. Ingen vill vara girig, men ta mer än de kan bära. Ingen hatar främlingar, men ingen vill bo nära. Så om du samlat pengar, köp dig fri från verkligheten. Och tror du är för mig, så tala högt offentligt, ställ dig på de svaga sida. Och svik när ingen ser. Ja, vet jag, låter cynisk. Ja, vet jag, låter kall. Jag önskar någon kunde svara på vart vi alla strävar. Var är vi på väg någonstans? Jag vet jag låter kylig. Jag vet jag låter cynisk. Det är sant. Alla vill ha solbränd.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.